årets guldkassett till Skåne och Neven går mot nya utmaningar. Välkommen till Radio SRF vecka 48 med mig Joakim Kohlman. Ja, förra veckan då fick ni ju inte höra något Radio SRF, vilket berodde på att jag var på taltidningskonferens i Norrköping. Och det var alltså där som priset för årets guldkassett delades ut. Det är ju priset för årets bästa taltidningsreportage. Och det ska ni få höra mer om senare i veckans program. Du har väl inte missat att årets upplaga av kalendern Årets ledarhundsvalpar nu finns att beställa. Har du inte redan fått den så kan du beställa den genom att ringa vår givarservice på 08 399 399 eller gå in på hundkalendern.se. I veckan så gjorde Neven Milivojevic sin sista arbetsdag som intressepolitisk chef på Synskadades riksförbund. Vi träffade honom för att höra vad han tar med sig från sin tid här på SRF.
Det finns ganska många saker måste jag säga. Jag har lärt mig jättemycket just vad gäller de levnadsvillkor och förutsättningar som man har som synskadad. Och jag tycker att särskilt vad det gäller att vara blind eller grav synskadad är ett perspektiv som jag kommer bära med mig som en ny kunskap. I alla fall delvis ny ska jag säga. Sen naturligtvis så är det ju så att det är härligt att se att en organisation som SRF har faktiskt en stor potential och kan påverka politiken. Det är också någonting som jag tar med mig.
Vad tycker du är det mest spännande av det som du har hunnit göra här?
Ja, inte vet jag om man kan säga en sak så, utan vi har ju en väldigt bred verksamhet, allt ifrån det internationella utvecklingssamarbetet där vi jobbar för att stärka våra partnerorganisationer i olika länder i världen till att vi faktiskt konkret lyckas påverka frågor som handikappersättningen eller att vi har möten där vi tar fram förslag på vilka som ska få stöd kring ögonforskning som betyder väldigt mycket för många synskadade i framtiden tror jag. Så allt det här gör ju att varje dag är väldigt spännande faktiskt.
Är det något speciellt som du tror att du kommer att sakna med sig efter?
Ja, det finns det. Dels kommer jag ju sakna alla kollegor och medarbetare som jag har. Som jag verkligen har känt att det har varit väldigt roligt att jobba med. Men sen kommer jag också sakna just den här kanske breda fronten där man liksom på så många olika sätt jobbar för att stärka synskadades rättigheter i samhället. Det kommer jag naturligtvis att sakna på det sättet. Det har varit en väldigt rolig roll att jobba i och jag tror att SRF har en väldigt stark potential som organisation. Så det tror jag vi behöver jobba vidare med.
Och vilka frågor då tror du är viktigast för SRF att jobba vidare med just nu?
Jag tror att förutom rehabiliteringsfrågorna som ju är det som vi har som prioriterat område intressepolitiskt utifrån kongressen så tror jag att nästa år 2019 så är det två frågor som är väldigt viktiga att sätta fokus på. Och det ena handlar om ledsagningsfrågan och detta är ju mot bakgrund av att LSS-utredningen, en utredning som har tittat på olika insatser inom lagstiftningen där ledsagning är en, kommer lägga fram sitt förslag i början på 2019. Och här kommer det komma ny lagstiftning så småningom och här måste SRF verkligen hela organisationen vara med och försöka påverka. Den andra frågan som jag tänker på som också är en ny lagstiftning som kommer komma under 2019. Den gäller ju framtidens färdtjänst och sjukresor och så. Samordnad persontrafik som man kallar det. Och här tror jag att vi måste verkligen också i hela landet engagera oss för att säkerställa att lagstiftningen, den nya, blir så bra som möjligt. För oss så är ju inte färdtjänsten bara en transportfråga utan det handlar ju om att faktiskt känna en trygghet och ha någon form av kvalitet och att det faktiskt är ett alternativ till att vi annars inte kan komma ut. Så där måste vi jobba med den frågan också under nästa år.
Tror du att det finns chans för SRF att vara lika framgångsrika där som med handikappersättningen till exempel?
Det finns alltid chanser, det tror jag. Sen är det inte lätt, och det var inte lätt med handikappersättningen heller. Men vi har väldigt duktiga både förtroendevalda runt om i landet och personer som jobbar med våra frågor, som är anställda. Men vi har också väldigt många engagerade medlemmar. Och jag tror att är det någon som kan förändra och någon som kan stärka våra rättigheter, så är det Synskadades Riksförbund.
Vad kommer du själv att hitta på framöver?
Ja, jag tänker börja nu med att ha en månads semester faktiskt. Och så ska jag bland annat resa runt lite grann i Afrika och försöka helt tänka på andra saker än synskadades rättigheter. Kanske se mig om vad jag kan göra där på savannen. Jag funderar lite grann på hur jag ska lösa det här med safari som alla rekommenderar att man ska åka på. Jag menar, jag vill ju inte bara sitta i en bil och höra att det finns djur. Jag vill ju komma nära dem för att se dem också eller kunna känna på dem. Men det kanske inte heller är så bra, andra sidan har kommit fram till att komma för nära de här djuren. Så det är väl en sån här litet dilemma jag kommer klura på. Och sen efter nyår när jag kommer tillbaka till Sverige, då kommer jag ta tag i vad som kommer finnas nytt vad gäller professionella utmaningar. Och det får vi se. Det kan bli att jag exempelvis kanske använder mig av mitt egna företag Neven Management som jag haft sedan tidigare.
Då avslutningsvis, Neven, så önskar vi dig helt enkelt lycka till framöver och hoppas att vi syns i andra sammanhang.
Det kommer vi säkert att göra. Tack så mycket, och tack så mycket till alla SRF-are som lyssnar.
Och det sa Neven Milivojevic, som alltså lämnar tjänsten som intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund. Och fram till dess att en ny chef är på plats så går SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson in som tillförordnad chef för den intressepolitiska gruppen. Och jobbet som intressepolitisk chef är utlyst, och du kan läsa mer om det på www.srf.nu/jobb. Guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage, delades ut i samband med taltidningsproducenternas förenings rikskonferens i Norrköping i förra veckan. Och juryn har bland annat bestått av kulturjournalisten Ulrika Knutsson. Prisutdelare var Sveriges Radios Anton Karis.
Guldkassetten 2018 tilldelas Mats Sundling, Skånes taltidning, för reportaget Nathalie från Osby. Synskadade Nathalies väg från mobbad flicka, felaktigt placerad i särskolan, till hyllad paralympiker är både rörande och upprörande. Nathalies humor, energi och konstruktiva livshållning smittar. Ett mycket fint intervjuporträtt.
Ja, vi får naturligtvis börja med den klassiska frågan, Mats. Hur känns det?
Ja, det känns häpnadsväckande jättebra. Det är en liten sån här adrenalin- och glädjechock som strömmar genom kroppen. Man låter lite sån här sammanhang som en mer förvirrad version av sig själv. Som man står och stammar. Att jag vet inte vad jag ska säga. För att det är lite ett känslopåslag att få en sån här fin bekräftelse på att man har gjort något bra under året.
Och ändå är det tredje gången gilt. Vad är vinnarkonceptet för att ta hem guldkassetten gång på gång?
Ja, det är en bra fråga. Hitta rätt människor att intervjua. Det verkar vara en röd tråd. Tredje gången och tredje personporträttet. Jag har hittat intressanta människor som har velat dela med sig av sin historia till mig. Så att egentligen ska alla de här som har tagit sig tid att låta sig intervjuas av mig ha ett jättestort tack. Och jag har bara försökt förvalta deras historia på bästa möjliga sätt.
Berätta om det vinnande bidraget.
Det handlar om Nathalie Nilsson från Osby. En tjej som vi har följt länge i Skånes taltidning. Som tonåring så var hon en jätteduktig idrottare i paralympiska sammanhang i en synskadeklass. Och blev världsmästare och var på världstoppen redan som tonåring. I Paralympics i Peking tävlade hon för sista gången och la av. Och försvann lite från vår radar. Innan jag hade tillfälle att fråga henne om mer om sig själv och mindre om centimeter och pallplaceringar. Men hon gjorde comeback och gjorde i somras sin sista tävling. Och då tyckte jag att nu ska vi minsann träffa henne och föra henne berätta om vad inte minst idrotten har betytt för henne. En hel del hade jag förstått mellan de här idrottsinslagen. Så vi träffades och pratade och hon hade en mycket intressant historia att berätta.
Hade du någon känsla redan när du spelade in det här att det skulle kunna bli ett guldkassettenbidrag?
Så långt tänkte jag inte, men jag tänkte att under intervjuns gång att fan vad bra hon är. Det här är ju jättekul att höra. Att höra henne berätta vad hon berättar och hur hon berättar det. Sånt går ju varje reporter igång på när man känner att yes, nu har vi hittat flowet i intervjun. Och hon var ju jättebra, som man säger som reporter.
Berätta om den här pristavlan som du har fått.
Jag står och håller den i handen. Det är en, som namnet antyder, det är en guldkassett. En alldeles äkta kassett i guldfärg i mitten på tavlan. Och så står det guldkassetten 2018, tilldelas Mats Sundling, Skånes taltidning. Och så motiveringen på det. Det är en guldram och en svart passepartout och en gräddfärgad, tror jag, montering av texten som är svart på det ljusare underlaget. Och den kommer att vara jättesnygg på väggen på mitt arbetsrum där den får sällskap av två andra.
Hur kommer du att fira?
Ja, det var en bra fråga. Jag har inte hunnit tänka så långt för jag har bara stått här och varit förvirrad.
Grattis till priset för årets bästa taltidningsreportage 2018.
Tack så hemskt mycket. Det var trevligt.
Sa Mats Sundling som alltså tog emot guldkassetten 2018. Och förutom tavlan som Mats beskrev så består priset också av ett stipendium på 5000 kronor. Och så ska vi lyssna på det vinnande bidraget som sändes precis innan para-EM i friidrott i Berlin gick av stapeln i augusti. Redan som tonåring så tog hon både VM-medaljer och var med i Paralympics. Men sen så la hon tävlandet på hyllan fram tills nu. Nathalie Nilsson från Osby berättar om sin comeback för en sista stor utmaning.
Ja, det känns fantastiskt roligt att få vara med på en stor arena igen och få representera Sverige. Jätteroligt. Att träningen har gjort underverk och att de tror på en, att man får bevisa vad man går för.
Den som har lyssnat länge på Skånes taltidning kommer ju kanske ihåg att du tävlade mycket i friidrott för en 10-15 år sedan. Junior-VM-guld tog du 2005 om jag minns rätt.
Stämmer.
Och så vann du VM-guld i friidrottens femkamp 2007. Du var med i Skånes taltidning och jublade. Och så var du med också i Paralympics i Peking. Och tävlade där med något mindre framgång.
Mm, precis.
Sen blev det tyst om dig.
Ja.
Du la av friidrotten.
Ja, det var väl lite så. Jag var mycket skadad och motivationen försvann. Och jag tror att som 19-åring kanske det blev lite väl mycket. Det var så mycket uppståndelse kring det. Och lilla Nathalie från Osby, liksom, det satt 91 000 på läktaren. Och det var ju jätteviktigt, självklart. Men sen därefter så det blev väl helt enkelt bara så. Men sen när åren gick, sen när jag försökte bli hel igen, så kände jag att nej, men det här stämmer ju inte. Jag vill ju inte sluta på det här sättet. Utan jag vill ju verkligen tillbaka starkare än någonsin, att kunna slå mina gamla tider från 2005-perioden med Colorado Springs, mina 5 VM-guld och som du sa tidigare i São Paulo i Brasilien med mitt femkamps-VM-guld. Så jag kände nej, jag vill tillbaka. Och det gjorde jag och det ångrar jag inte en sekund.
Vi sitter på din och maken Jonas. Ni gifte er för bara några veckor sedan.
Ja.
Er uteplats.
Ja.
Född och uppvuxen i Osby. Alltid i Osby för din del.
Ja, alltid i Osby. OSB i Osby brukar jag säga. Ja. Det är min Osby. Jo, jag är från Osby från början. Så att här känner jag ju till allting och sådär. Gått i skola här och sprungit i skogar och gjort allt möjligt. Mm.
Att göra comeback i friidrott, det är ju väl inte det lättaste. Det kräver jättemycket träning för att hålla sig på topp och att komma tillbaka om man har lagt av måste ju rimligen kräva ännu mer jobb. Hur tufft eller hur lätt har det varit?
Alltså, ja, det är klart att det har varit tufft, men jag tror att tänker man positivt hela tiden och man verkligen vill och man är beredd att kämpa för det så kan allting gå. Precis som med alla olika funktionshinder att ingenting är omöjligt utan allting går om man verkligen vill. Så att det var inget tvivel för mig utan när jag inte tänkte så mycket på det, jag hade bara tanke att jag ska må bra, liksom, jag mår bra och med min idrott och så att då blev det bara bra, utan jag kunde ju göra bättre tider när jag inte hade kanske pressen på mig, utan jag fortsatte ju träna efter de här åren. Jag kunde liksom klocka mig, jag gjorde för att det skulle bli kul igen. Man måste hitta en kod till att det blir roligt. Men det är klart att det har varit tufft, absolut. Det är många gånger man har gråtit och inte trott på sig själv, att klarar jag verkligen det här igen? Men det går, och det är jag glad för att jag tog steget.
Mm. Vilken nivå är du på idag jämfört med då, skulle du vilja säga?
Alltså jag känner ju som innan, jag har ju aldrig kunnat slå fullt seende när jag tävlar här i Sverige. Men nu så är man ju verkligen och tampas med dem som kan. Jag är ju ibland 14 år äldre än vissa. Nu är jag ju 29 år gammal. Och jag menar, det tycker jag är jätteroligt. Och just att jag skulle slå mina gamla tider från 05, det har jag ju gjort i varenda gren. Och satt svenska rekord fortfarande. Och det är ju extra roligt verkligen när man får tävla mot fullt seende då, att man, man kan liksom, oh, grattis liksom, och ser du inte? Nej, så som jag tänker inte på det själv, utan jag gör ju bara min grej. Så det är fantastiskt kul. Mm.
Ett stående inslag i den här serien med Målarens ansikten är att intervjupersonen får beskriva sitt eget utseende. Mm. Ja, hur ser det ut?
Ja, jag är blondintjej. 1,68 lång. Blågröna ögon, kan man säga.
Nästan karikatyr svensk skulle jag vilja säga.
Ja, ja,
det är inte svårt att gissa vilket land du kommer ifrån när du är ute och tävlar.
Nej.
Sitter i en blågul landslagströja.
Ja, jag gör det dagen till ära, tänkte jag det.
Och så har du en tatuering på din höger överarm. Ser jag också.
Det har jag.
Kan du beskriva det?
Det är en tatuering jag ville ju faktiskt tatuera OS-loggan, eftersom jag varit med om ett Paralympics. Så det är det från OS-loggan då från Peking. Så då är det en, det ska likna en gubbe som springer. Och så är det OS-ringarna under, och så står det Beijing 2008. Mm. Ja, ja.
Synen var du inne på, ja. Hur mycket ser du?
Ungefär 3% syn har jag. Så det är ju nedklassat som alltså ledsyn då. Så att jag ser ju inte dina ögon härifrån, fast du sitter liksom en halv meter ifrån mig. Så att det är lite svårt ibland beroende på hur trött man är i ögonen när man har jobbat eller hur vädret är eller sådär. Det är ju olika från dag till dag, men ledsyn är det. Mm.
Stargards har du sagt att du har.
Ja.
Vad är det för något?
Det är ju en ätande sjukdom som är på gula fläcken. Och det är ju centralseendet, och det är ju öar som är, man ska kalla döda. De finns liksom inte, och det gör ju att det är svårt att se, som man kallar det, för en suddig fläck som är i mitten hela tiden. Så min syn är ju bättre på sidorna. Sjukdomen gör att man inte blir blind, men det kan försämras på längre sikt då. Och det har ju gjort för mig, för jag hade ju nog 4% syn när jag fick reda på det. Och nu är jag nere i 3 ungefär. Det är så svårt att sätta procent, men ungefär där. Men så det är lite tufft ibland, men man är ju väl medveten om det eftersom man är född med den här sjukdomen. Så att.
Och man upptäcker den ofta efter ett visst tag, efter ett visst antal år. Mm. Och det där var någonting som skapade problem för dig med skolgång och liknande.
Ja, det stämmer. Jag visste ju inte att jag var synskadad, men jag kände ju att någonting inte stämde. Jag satt ju väldigt nära tvn, och mina föräldrar såg ju att det var något som är fel. Sen har ju min faster också en synskada, så hon var ju dagisfröken på mig på förskolan. Så hon såg ju att något inte stämde. Men det var ju ingen som kunde tro att jag skulle ha en sån synskada som henne. Eftersom allting stämde ju annars, och jag behövde ju glasögon som alla andra får ibland. Men det hjälpte ju inte, och du vet, när man har sitt funktionshinder och man är född med det, så blir det ju att man ska vara som alla andra, så som jag ser alla andra också. Men jag märkte ju det väldigt tydligt när jag skulle skriva någonting från tavlan som läraren hade gjort. Då blev det ju alltid fel. Mm. Där de frågesatt, och jag såg att mina kompisar gjorde ju bara rätt hela tiden, och jag gjorde ju bara fel. Eller fel, men det var ju ändå liksom, det var, jag kommer ihåg speciellt mitt namn då, jag trodde ju att man skrev sitt namn från höger. Mm. Men man skriver sitt namn från vänster. Så att där var ju problemet redan där, liksom, att jag kunde ju inte se rätt på bokstäver eller någonting. Men, och jag blev remitterad till alla olika ögonläkare, och de kunde inte se. Jag vet, jag hade en professor i Kristianstad med, och han sa, jag vet inte vad jag ska göra med Nathalie. Det ser normalt ut, men det är något som är fel. Hon kan ju inte se på första raden på bokstavstavlan ens. Och då misstänkte de att jag hade en hjärntumör. Och på det där då så var jag ju väldigt svår tid i skolan, eftersom jag var ju annorlunda och tog längre tid på mig. Så jag blev ju tyvärr mobbad i skolan. Det kunde ju vara att de sprang och gömde sig för mig bakom huskvarteren. Jag fick inte vara med. Jag är dum i huvudet. Jag kunde inte vara med. Det fick jag höra ofta. Och jag blev ju tagen till en lokal där de skulle göra utredningar på mig som 6 år gammal. Utan mina föräldrars tillåtelse. Där de skulle göra psykologutredning på mig. Och då klassade hon mig väldigt tidigt att du är utvecklingsstörd, du kan ju inte. Alltså din utvecklingskurva ligger så långt bak än vad du ska ligga på i din ålder. Så att då ringde de jämt till mina föräldrar och sa typ att jag är utvecklingsstörd, de kommer ha problem med mig längre fram och att jag inte kan vissa saker, jag får gå i specialklass och sådana grejer. Och det var ju fruktansvärt som en förälder att höra det. Sen längre fram så blev jag ju skickad till en professor som heter Sten Andreasson, nu har vi samma efternamn, i Lund då. Och där konstaterades ju då att jag är synskadad då, att jag har Stargards sjukdom. Och då var det direkt liksom, vad är det jag inte kan göra? Ja, men du kan inte ta körkort, Nathalie, och det är knappt jag vill att du ska cykla, och du kan inte ta moppekörkort. Nej, men kan jag bli bäst i världen på att springa och hoppa? Och då liksom skrattade han lite sådär med ett leende. Ja, men Nathalie, du får liksom ändå se det till det realistiska. Att du ska nu få hjälpmedel och du kommer få ett jättebra liv ändå. Jag ska bli bäst i världen på att hoppa och springa.
Det visste du redan då?
Ja, jag hade den liksom. Jag hade ju sett Kajsa Bergqvist så många gånger på tv. Hon var ju min förebild. Nej, det var så himla coolt när hon hoppade över höjdhoppsribban. Så jag spelade in henne på kassettband och så pausade jag. Och så såg jag ju hur hon gjorde över ribban. Så jag byggde min egen höjduppställning på träsliden. Sen så lånade jag grannens madrass och sen var det bara att börja träna. Sen var jag fast. Mm. Så att, ja, det var jättekul.
Hur gick du med skolan då?
Ja, därefter så fick jag ju reda på att jag var synskadad. Och hon som gjorde utredningen, hon fick faktiskt sparken. För man får ju absolut inte lov att göra så. Men jag gick ju fortfarande kring särskolans mål. Varför det var så, det vet jag inte. Jag var så långt bak och jag vet ju att jag hade problem. Jag hade svårt för matten. Jag hade svårt för stava. För jag anser att ser man inte på tavlan hur ord stavas och sånt. För jag tror att när man börjar i skolan, då har man som lättast att få ihop orden. Och ser man inte det, då blir det också svårare att förstå. Så jag låg ju som sagt mycket back. Och sen blev det ju att jag fick assistent i skolan. Och jag hade inga kompisar. Men jag hade kompisar, eller jag dög bara när jag var duktig i idrott. För då vann vi ju, den som var snabbast, det var ju jag. För jag slog både killarna och tjejerna i löpning. Men då ville de helt plötsligt, vi ska vara samma lag som Nathalie och sådär. Så då kände jag ju att jag dög. Men sen därefter så var jag som sagt särskolans mål hela tiden. Sen så var jag så pass mobbad så jag började på Montessori skola i Sibbhult. Och där fick jag ju jättemycket kompisar och där fick jag verkligen komma fram med min utveckling. Men därefter nådde jag fortfarande inte upp att komma in på ett vanligt gymnasie. Så jag fick börja på ett särskolgymnasie. Och de åren där, jag brydde mig väl inte så mycket, utan det var bara idrotten i mitt huvud. Jag skulle till OS i Peking, jag skulle till Paralympics. Så jag hittade en idrottslärare där som blev lite av min tränare. Så han gjorde så att jag fick ett specialformat program där jag fick idrotta på skoltid helt enkelt. Så vi hade typ 3 timmar om dagen, tror jag vi hade 2-3 timmar. Men sökade vi upp mina kärnämnen då, på det som jag var bakåt då. Men sen så sa min lärare när jag väl blev 19 år där, då hade jag ju 1 år kvar. Alltså Nathalie, jag ser ju på dig att du passar ju inte in, har du aldrig passat in här. Du har ingen utvecklingsstörning. Du, snälla, gå och testa dig. Alltså du gör dig själv en tjänst. Och det gjorde jag. Och hon som gjorde de här testerna, där brast jag ihop första dagen. För det var ju att hon bara, nej men du behöver göra de här testerna. Men det är ju svårt när man har en synskada att göra det helt korrekt. Men hon sökte hjälp från massa olika, för nu ska det bli rätt. För första gången nu så ska det bli rätt för Nathalie. Och jag kunde inte svara på en enda fråga, jag bara brast ihop. Men för jag trodde att de skulle säga igen att du är utvecklingsstörd, du är dum i huvudet. Men hon sa det, alltså hon satt nästan till och grät veckorna efter när hon fick resultat att Nathalie, du skulle kunna bli det du ville. Jag ville ju bli idrottslärare. Jobba med barn och ungdomar. Men hon sa, du ligger ju högt över gränsen var man ska ligga. Du är inte ens nära att ha en utvecklingsstörning, så jag förstår inte vad de har pratat om. Alltså fattar du vad du går miste om? Och vi var helt chockade liksom. Och det var så skönt att äntligen liksom få slut på allting. Att nu tror folk på mig. Nu behöver jag bli utskriven ur särskolan. Mm. Men jag tog studenten. Jag ville ändå ha mina betyg för att jag ska kunna visa när jag söker jobb sen att jag inte ligger på latsidan under alla åren. Men det var rätt så häftigt att mina gamla lärare trodde ju på mig. Så jag fick jobb på Montessori-skola i Sibbhult. Och där jobbade jag i 9 år. Och jobbat med barn och ungdomarna där och olika funktionshinder. Och idag jobbar jag på en förskola och är resurs där. Och jobbar med olika funktionshinder och så. Och det känns jättebra att få liksom revanschen i det här och att folk tror på mig. Så visst, bättre sent än inte, men ja, det är så det är.
Ja, din erfarenhet är ju inte unik, för att det har ju hänt förut att folk har blivit placerade i särskola på fel grund, alltså utan orsak. Mm. Och så har de stämt kommunen och vunnit.
Ja.
Det är inget du har funderat på?
Jo, jag har fått frågan. Men det var precis då att jag skulle till Peking och jag ville inte att det skulle störas utav det. Utan för mig spelar det inte någon roll att få liksom rätten på mig. Alltså bara jag själv vet var jag står. Det har varit det viktigaste för mig att jag inte har den här stämplen längre. Sen har det väl bara runnit ut lite i sanden också. Och jag har ju varit på Osby kommun här framför allt. Jag har pratat med dem senast 2017 när jag kom hem från Dubai. Att vi måste göra någonting. Jag tycker att vi ska prata i skolor om mobbingfrågor. Jag tycker att vi ska, att alla är vi olika, utvecklas på olika sätt. Och just att det här med idrotten, att man ska ut. Jag vill ju ut i Osby kommun och prata om hur är vi mot varandra? Hur beter sig vuxna mot varandra? Mycket av de här bitarna. Och mobbingfrågor och allt det där. Hur man bemöter olika funktionshinder. Men alltså det händer ju aldrig någonting. Det är lite tråkigt när man blir Osby-ambassadör och sen vill man vara ambassadör utåt och så händer ingenting.
Det blev du för några år sedan. Ja.
Mm, 2007 då när jag kom från Brasilien. Så att man har varit på dem, men jag känner att nej, så länge jag vet var jag själv står så kan jag nöja mig med det. Det är en lång process, absolut. Men, nej, men jag är ändå nöjd med var jag står idag.
Och idrotten? Det låter som den har varit betydelsefull hela vägen.
Ja, verkligen. Utan den hade jag nog inte varit en Nathalie idag. Den räddade ju mig faktiskt. Att jag kunde, när jag var mobbad så kunde jag ge mig ut i skogen ut och springa med min pappa. Att jag kunde komma på träningen där jag kände tröst. Där blev jag sedd. Där kunde jag vara den Nathalie som jag ville vara. Så att framförallt att man har fått vara med på alla de här stora mästerskapen och man träffar andra synskadade och man, på ett Paralympics man träffar alla olika sorters funktionshinder och vi alla kämpar för samma sak. Jag tycker det är så fantastiskt och Paralympicsidrotten måste ju bara bli större för det är så fantastiskt att få se alla kämpa. Det är verkliga kämpar som är där. Så att idrotten betyder väldigt, väldigt mycket. Mm. Absolut.
EM i Berlin har du sagt. Det blir ditt sista mästerskap, fastän det är Paralympics i Tokyo om 2 år, 2020. Varför då?
Nej, men jag känner dels att jag har haft mycket problem med min rygg under de senaste åren när jag började. Jag har tyvärr lyft fel många gånger och det har gjort att jag har fått ett diskbråck.
Vikter då alltså?
Ja, precis. Och sen har man tränat för hårt, mer än vad man borde egentligen. Jag var ju uppe 28 timmar i veckan. Ibland lyssnade jag ju inte riktigt på min kropp.
28 timmars träning?
Ja.
Det är mycket.
Det är väldigt mycket och det är för mycket kanske för en 16-17-åring att ta. Så jag tror mycket av det är orsak till att jag har fått en del krämpor. Så jag har ju haft problem med ryggen. Det är ju det som har ställt till det lite för mig. Och jag känner väl att ska jag göra mitt sista så vill jag verkligen vara i den bästa formen någonsin. Och jag känner verkligen att jag är det nu. För mig har inte det någon betydelse att men jag kommer på ett Paralympics igen. Det är klart att det är jättehäftigt, absolut. Men det är ju mycket tung träning. Du ska iväg. Det är nästan till träning varje dag. Och jag är så nöjd med de tiderna jag har gjort nu. Att jag har fått stå på en stor arena igen i London förra året. Jag dominerade i Dubai och nu får jag åka till EM. Det är jag så otroligt tacksam över att jag har tagit mig hela vägen hit. Så att det räcker faktiskt långt för mig. Och sen vill jag ju sikta på familj längre fram. Och jag vill ju kunna vara aktiv med min familj. Att kunna springa och fortsätta springa för att må bra helt enkelt. Att motionera och ut och föreläsa och sådär. Vara en god förebild helt enkelt. Så det känns skönt och det ska bli jätteroligt att få vara i Berlin. Jag ska verkligen njuta nu varje sekund.
Så, nu har vi gått inte speciellt långt från ert hem på Idrottsvägen, som det passande nog heter. Och ja, var är vi nu? Kan du få berätta?
Just nu befinner vi oss på konstgräset i Osby. Här är ju väldigt skönt att springa barfota, för att det är skonsamt mot benen och fötter och allt möjligt. Inte bara springa på vårt underlag. Så här brukar jag vara när jag ska jogga av mig eller när jag ska köra lite gräslopp, stegringar och lite så.
Ja, det känns ganska mycket som gräs.
Okej, så du blir fin av fötterna sen efter.
Ja,
ja. Alldeles svart. Där får jag strumpor på mig när jag ska springa.
Smart.
Ja.
Men så jag står här barfota. Ja, men varsågod. Gör din grej.
Ja, tack.
Där sprang Nathalie Nilsson iväg mot nya mål. Efternamnet behöll hon under VM i Berlin, men numera så heter hon Andreasson som gift. Och reporter, det var alltså Mats Sundling på Skånes taltidning. Ja, i veckans program så har du ju då hört om Neven Milivojevic, som alltså lämnar sin anställning här på SRF för nya utmaningar. Och i nästa veckas program, då ska vi prata med en annan medarbetare som också har nya spännande utmaningar på gång. I Kenya av alla ställen. Men det om en vecka. Till dess, ha det så bra. Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu. Eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.